Ellington. En serie i 10 delar av Jan Bruer och Lars Westin. Här är 7:e delen, Crescendo in Blue.
Publiksmaken och det sociala livet förändrades i USA efter andra världskriget. Under andra hälften av 40-talet försvann så gott som alla swingepokens storband, även de allra mest kända och framgångsrika.
Och det var få som överlevde in på 50-talet. Det var nästan så att man kunde räkna dem på ena handens tumme.
Duke Ellington lyckades i alla fall bibehålla sin orkester och han fortsatte att utveckla sin musik, även om tiden fram till 50-talets mitt brukar betraktas som en mindre kreativ mellanperiod för honom.
Ja, till och med en downperiod. Men han återknöt ofta till sin äldre repertoar som han omarbetade och förnyade lite grann. Och ett exempel på det var hans gamla signaturmelodi. En låt som han hade haft från 1926 fram till 1941, innan Billy Strayhorns Take the A-Train blev signaturmelodi. Och så här lät det när han spelade in den på nytt i början av 1956.
East St. Louis Toodle-oo.
Thank you.
East St. Louis Toodaloo, komponerad 1926 och en av Ellingtons tidigaste kompositioner. Och 30 år senare, 1956, så lät den så här med trumpetaren Ray Nance som solist. Ett exempel på det återbruk av musikaliskt material som Ellington gärna ägnade sig åt fram till mitten av 50-talet.
Det finns flera orsaker till att den här tiden inte tillhör den. De praktfullare åren i Ellingtons historia, för han hade svårt att hålla ihop sin orkester. Han fick ta ganska dåligt betalda jobb, han hade inga stora publika framgångar. Och bland jazzens konnässörer och inom den kommersiella musikindustrin betraktades Ellington som en ganska bedagad kvarleva från tider som hade flytt. Ja, helt enkelt som en föredetting.
Några mångåriga nyckelpersoner hade också lämnat Ellingtons band, trombonisten Lawrence Brown till exempel, men framförallt altsaxofonisten Johnny Hodges som hade varit med sedan slutet av 20-talet och som hade betytt så mycket för den speciella Ellingtonska karaktären.
Men även om Ellington upplevde en svacka under de här åren vad det gäller berömmelse och även vad det gäller kreativitet, så var det ändå så att hans musikaliska ymnighetshorn inte hade sinat ut på något sätt. 1953 gick han till exempel in i en skivstudio för att spela piano, kompad av bas eller bas och trummor. Och då kom han med det här fina, förtätade lilla stycket.
Reflections in D. Duke Ellington piano med bara basisten Wendell Marshall. April 1953. Ja, så här lät väl Ellington varken förr eller senare.
Nej, det är rätt fantastiskt hur han prövar och utvecklar de mest skiftande idéer. Ibland återkommande och med nya vinklingar under decenniers tid. Men ibland verkar det också som helt tillfälliga idéer togs upp, som det här lilla pianostycket troligen var. Och det visar också så mycket annat att hans musikaliska kraft ingalunda var bruten i början av 50-talet.
Och även publikt och kommersiellt hade Ellington kraft kvar. Det visar han en sen sommarkväll vid Newport Jazz Festival på Rhode Island utanför New York. Och det var väl kanske inte någon tillfällighet. Johnny Hodges hade nämligen återkommit till orkestern och en del nya musiker som till exempel trumslagaren Sam Woodyard hade tillfört bandet friskt musikaliskt blod.
Den här lördagen, den 7 juli 1956, som skulle bli historisk, men den började inte så bra. Det började med att Ellington-bandet spelade en första avdelning tidigt på kvällen på Newport-festivalens utescen. Och det var en ganska halvjummen tillställning, inte minst för att flera av de här rätt dåligt disciplinerade Ellington-musikerna inte fanns på scenen helt enkelt när konserten satte igång. Men Ellington sa att vi kommer tillbaka senare, och det gjorde han framåt midnatt nästan, vid 23:30, med en massa andra artister som hade framträtt då emellan. Då var det dags för Ellingtons sena framträdande, och det var då det hände.
Ellington presenterade en gammal 30-talskomposition, Diminuendo and Crescendo in Blue, ett par temat med mellanliggande solospel på bluesharmonier. Det här numret lanserade tenorsaxofonisten Paul Gonsalves, men just den här kvällen flög fan i honom, om man får säga så i radio. Och han spelade som aldrig förr. Publiken blev oerhört till sig och några började dansa och stämningen trissades upp så till en grad att festivalarrangören rusade upp till Ellington på scenen och sa: sluta, sluta, det kan bli upplopp och kravaller.
Men Ellington slutade inte, han fortsatte lyckligtvis. Och det mest fantastiska så här i efterhand är nog att det här ögonblicket spelades in på band. Det finns dokumenterat, och nästan 4 decennier senare kan vi höra exakt hur det lät, hur det gick till när Paul Gonsalves spelade 27 blueschorus och Duke Ellingtons orkester tog publiken med storm. En slags kollektiv jazzextas är det här, en dokumentation av 7 juli 1956 vid midnatt.
And now we would like to play some of our 1938 medley, Diminuendo in Blue and Crescendo in Blue. These are separated by an interval by Paul Gonsalves.
Thank you.
Crescendo and Crescendo in Blue. Duke Ellingtons orkester, Paul Gonsalves tenorsaxofon. Med en viss anknytning får man väl säga till tidens rhythm and blues och rock'n'roll saxofonister. Fast på sitt eget omisskännliga vis. Ja, det var på det här sättet på jazzfestivalen i Newport 1956 som Duke Ellingtons fick sitt nya stora genombrott. Vid 57 års ålder och efter mer än 30 år som orkesterledare. Vi hörde hans eget piano där i röran och vi hörde Johnny Hodges altsaxofon, Harry Carney som spelar baritonsax och Cat Anderson trumpet högt, högt.
Ja, och ryktet om den här succén i Newport, det spred sig och engagemangen strömmade till mer än på många, många år. Och det blev också uppmärksammat i pressen. Till och med var det så att Ellington hamnade på omslaget till Time Magazine något senare samma år. Och Time Magazine, det är något av det mest prestigefyllda man kan vara med om i USA. Men i Newport fanns det också en skivproducent från det stora bolaget Columbia. Och mellan de här två framträdandena på just den här kvällen som vi har tagit del av, då börjar han och Ellington att prata om ett framtida samarbete. Ellington hade haft problem med sina tidigare skivbolag under 50-talet. Inspelningarna hade varit ganska få och lanseringen usel. Och sedan något år tillbaks hade han inte haft något fast skivkontrakt utan bara gjort enstaka skivproduktioner här och var. Och nu börjar han göra inspelningar dessutom i egen regi som en konsekvens av att utgivningsmöjligheterna inte stod i proportion till hans kreativitet. Han åstadkom helt enkelt mycket mer musik än när han fick spela in.
Men nu då, efter framgången vid Newport-festivalen, så skrev han ett förmånligt kontrakt med Columbia. Och det första som gavs ut var live-inspelningarna från Newport, bland annat den musik som vi nyss hörde. Och den LP-skivan blev en oerhörd försäljningssuccé som Ellington aldrig kom att överträffa under återstoden av sin karriär. Skivkontraktet med Columbia tycktes också öppna fördämningarna kring Duke Ellingtons gramofonstudion. På drygt ett år så gjorde han hela 7 LP med olika temata och karaktärer. Och på de 6 år som samarbetet med Columbia varade så kom det ett 20-tal album. Det var alltså mer än 3 per år, vilket är mycket även för de mest framgångsrika popartister.
Och det var verkligen inga dussinskivor det var frågan om. Dum from the dum rhythm, dum the dum come from the dum rhythm, dum the dum come from the drum rhythm, dum the dum come from the dum rhythm, came to America, the drum Africa, the dum come from the drum rhythm, came to America, the drum Africa. Hösten 1956 spelade Ellington in en ambitiöst upplagd LP som hette A Drum is a Woman. Och det var en slags revy eller musical med jazzens historia som tema, med Ellington själv som uppläsare. Och han var ju en ovanlig personlighet också som uppläsare, som berättare av sin egen poetiska och underfundiga text. Och så, som vi hörde här, fanns det medverkan av både kör- och sångsolister på Ellingtons speciella sätt. Och han återknöt, kan man säga, till ett tema som han hade arbetat med tidigare flera gånger, de svarta amerikanernas historia och kulturella utveckling.
A Drum is a Woman, det var också ett vidgande av grammofonskivans ramar. Det var mer än en vanlig musikinspelning. Det här verket gjorde många kritiker och lyssnare konfunderade. Något liknande hade de aldrig hört tidigare. Våren 1957 så presenterades en tv-version med bland annat dansare, vilket också det var ett djärvt grepp för sin tid. Och stycket framstår i sin helhet som ett av Ellingtons mest ambitiösa större arbeten från 50-talet. Så här illustreras den mytomspunne New Orleans-kornetisten Buddy Bolden, han som vid sekelskiftet någon gång sägs ha varit uppkomsten till trumpettraditionen inom jazzen.
Born with a silver trumpet in his mouth. Played the horn before he talked. Born on the afterbeat. He patted his foot before he walked. Then Buddy Bolden tuned up, you could hear him across the river. He woke up the working people and kept up the easy liver. Yeah, call him, Buddy Bolden. Calling his flock. Here they come.
Hej Buddy Bolden, lite annorlunda Ellington-musik ur A Drum is a Woman från 1956, och vi hörde två av Buddy Boldens arvtagare, trumpetarna Clark Terry i huvudsak. Clark Terry som var en av Ellington-bandets dominerande solister under hela 50-talet, och vi hörde också en glimt av Ray Nance också på trumpet.
Duke Ellington hade ställt som villkor till Columbia Records att han skulle få spela in ny musik, inte bara sina gamla kända låtar. Och det här hade inte bara konstnärliga skäl. Numera hade Ellington också skaffat sig kontroll över förlagsrättigheterna till sin musik. Förläggaren Irving Mills, som han hade samarbetat med fram till slutet på 30-talet. Han hovade fortfarande hem hälften av Ellingtons royalties på gamla nummer, som exempelvis Diminuendo and Crescendo in Blue från Newport-festivalen. Och det är väl inte särskilt svårt att förstå att Ellington inte var särskilt nöjd med det här.
Men det var väl inte enda anledningen till att han satte igång och skriva ny musik, och han satsade gärna på lite större format, ofta i samarbete med sin kompanjon Billy Strayhorn. Och en av de mera uppmärksammade skivorna var en större svit som de ägnade åt Shakespeares olika rollfigurer, en musikalisk skildring av Shakespeare med andra ord. En mycket annorlunda storbandsmusik från 1957 som i ett litet vansinnigt exempel, nämligen Madness in Great Ones.
Ja, om ni missar den sista tonen här så kan det bero på att ni är uppfostrade på fel kennel. Det var så här att när den här höjdtrumpetaren och showstoppern Cat Anderson började med Ellington-bandet på 40-talet, så var det en kritiker som skrev att en ton högre och endast en hund kan höra honom.
Ja, det här var ju ett exempel på Billy Strayhorns och Duke Ellingtons svit komponerande, nämligen Such Sweet Thunder, en Shakespeare suite som den kallades. Och sviter ska vi återkomma till i nästa program, som ska behandla Ellingtons större kompositioner ur ett speciellt perspektiv.
Det här med stora kompositioner, mitt i allting som Ellington gjorde och skrev i slutet av 50-talet, så hann han också göra filmmusik.
Lyssnar till filmmusik av Duke Ellington och Billy Strayhorn från 1959. Trumpetaren Shorty Baker, eller Harold Baker som han egentligen hette, han var normalt första trumpetare i den här orkestern under större delen av 50-talet. Men han framträdde också som solist med en mycket mjuk och vacker ton som vi kunde höra. Och det här temat, det behandlades på lite olika sätt i filmen.
Ja, vi ska höra en variant som är lite snabbare och som kallas för Flirty Bird. Det betyder väl ungefär en flörtig tjej. Och vem är det som tolkar det här stycket om inte Johnny Hodges Rabbit kallade?
Thank you.
ett enkelt och vackert tema ur filmmusiken till Anatomy of a Murder. Johnny Hodges och Duke Ellingtons orkester. Det var väl Otto Preminger som hade gjort den här filmen?
Ja, en av Hollywood-giganterna.
Och året var 1959. Och vid det här laget så hade Ellington blivit ett stort och internationellt namn i kraft bland annat av filmmusik och stora skivframgångar i slutet av 50-talet.
Och egentligen var det först nu i slutet på 50-talet som de stora turnéerna började även utanför USA. Europaturnéerna blev årliga från och med 1958. 59 kom han tillbaka och så fortsatte det under hela 60-talet. Och Europa vidgades och det blev hela världen till slut.
Och det var frågan om mestadels konsertframträdanden. Ibland ganska stereotypa sådana med gamla kända låtar som publiken kände igen spelade på ett likartat sätt kväll efter kväll. Men Ellington och Billy Strayhorn fortsatte hela tiden att komponera ny musik och det blev en hel del stora och ambitiösa verk. Den sidan av sitt skapande utvecklade Ellington särskilt från slutet av 50-talet och framåt. Och de här vanliga enkla låtarna som hade spelats på danstillställningar och nattklubbar, de fanns förstås också kvar.
Och en av de allra enklaste låtarna, inte bara i Ellingtons repertoar utan i hela jazzhistoriens repertoar.
Ja, hela världen och överhuvudtaget någonsin.
Ja, den har möjligen konkurrens av en som jag tänker på som heter One Note Samba, men Cajun Blues innehåller väl två toner sammanlagt.
Två toner, ja. Och det är nästan rekord och det är en av Ellingtons mest kända låtar. Två toner på bluesharmonier. Och den spelade han under hela sin karriär och den förekom på en fin LP som heter Blues in Orbit från slutet av 50-talet.
Och där har vi Ray Nance för ovanlighetens skull i rollen som violinist och det lät på det här sättet. Sea Jam Blues, en vanlig så kallad jam-låt. En favoritlåt av Ellington. Och spelades med en något mindre besättning än den vanliga stora orkestern. Det var ju Ray Nance som spelade fiol här. Och i övrigt så hörde vi ett par trombonister, Matthew Gee och Booty Wood. Och så var det Paul Gonsalves på tenorsax och Jimmy Hamilton på klarinett.
Sea Jam Blues, ja, den skrev väl Ellington, om man nu ska tala om att skriva, så skrev han den 1941 eller så. Och ett par år senare så gjorde han en betydligt mer utarbetad komposition som hette Black, Brown and Beige. En mycket uppmärksammad koncertant svit som har fått ge namn åt nästa program i den här serien, där vi ska ta upp Ellingtons lite större kompositioner.
Detta var sjunde delen av 10 i serien om Duke Ellington av Jan Bruer och Lars Westin.